Och när ni hörde texten i början när Berit inledde gudstjänsten, då läste hon precis den text som jag ska predika utifrån. En ganska tuff text kan man tycka på många sätt. Handlar om himlakroppar som upplöses och sista dagen och tjuven som du nämnde. Och man blir liksom lite sådär skakig i benen när man läser en sån här text. Det är domsöndag idag, sa du också lite i all hast. Det var Ulla som sa det kanske. Vad då domsöndag? Varför behöver vi den? Alltså ska vi rent tekniskt titta på kyrkoåret, så är det sista söndagen på kyrkoåret idag. Och då är det domsöndag. Och på ett sätt kan man säga så här, alltså vardagens alla vardagligheter hotar ibland att helt ta över för oss, så att vi liksom glömmer bort någonstans vart vi är på väg egentligen. Vi har så fullt upp. Vi är så inträngda med allt och alla i vår vardag. Antingen kan vi hotas att vaggas in i en bekvämlighet, en form av tro att ja, det löser sig. Det spelar inte så stor roll vad som händer. Jag är trygg, jag har det bra. Eller så kan vi vaggas in i en total misstro. Vi behöver bara slå upp dagens tidning eller slå på nyheterna, så kommer den där misstron emot oss som en våg som sköljer över oss. Det är kört. Det finns inget vi kan göra. Livet är slut, allt är över. Frågan är bara när det händer. Jag tror att Bibeln kommer med ett annat budskap. Bibeln belyser, och det är därför domsöndagen finns, för att påminna oss, dig och mig, om målet med vår vandring. Varför är vi här? What's the point? Vad är poängen? Vad är målet med mitt liv, med ditt liv? Domsöndagen påminner oss om att det finns en Gud som håller hela historien i sin hand. Inte halva, inte en gång i tiden, utan nu också. Och han tänker fullborda den här tiden. Han tänker ta hand om allt också till slutet. Och när det är slut så är det ändå inte slut. Då är det början på någonting nytt. Det är vad domsöndagen säger. Och därför vill jag att vi ska titta på några saker ur den här texten som Berit läste förut. Det första jag tänkte på är att vi glömmer med tiden. Ja, du kanske inte gör det, men jag gör det. Nu har jag gått in i de 50, 50 plus tillhör jag nu. Då läggs det till en del andra saker, mindre gråa celler och såna där saker, men mer gråa hår. Och så börjar man glömma. Men det är inte första hand den typen av glömska jag tänker på egentligen, utan den där saken som gör att vi glömmer det som egentligen är livsavgörande och viktigt för oss. Det finns det som är bra att glömma. Och när vi menar glömma så handlar det kanske inte alltid om att inte komma ihåg, men att glömma utan att det gör ont. Jag kommer ihåg, men det gör inte ont. Jag tänker att sorg många gånger är så. Det är inte så att jag glömmer med tiden den som jag faktiskt saknar. Men jag kan sakna någon utan att det gör ont. Och jag tänker att det finns saker du och jag går igenom i livet. Sånt som är tufft, kriser, olyckor, händelser. Och som vi ibland mår bra av att glömma och lägga till handlingarna. Därför att livet måste kunna gå vidare. Men det finns somligt som vi inte bör glömma. Och Petrus säger det i den här texten. Ni får ju inte glömma bort det som är det viktigaste. För Herren är 1000 år som en dag och en dag som 1000 år, säger han. Så han verkar säga, Gud har kontroll på tiden. Gud har kontroll på historien. Glöm inte bort det, mina vänner. Lev inte som om det inte spelade någon roll. Eller säg inte som de som säger, ja, han har inte kommit tillbaka än. Ni ser, han fixar inte det här. Han har nog glömt bort det. Var är han som sa att han skulle komma tillbaka? Och så hånas församlingen eller de troende på den tiden. Och Petrus adresserar det. Och vi kanske också idag hånas för det. Att stå upp och säga att jag tror att Jesus ska komma tillbaka till vår värld. Det låter som science fiction för mig. Men jag tror det i alla fall. Därför att var är hoppet för vår värld? Låt oss inte glömma vad det handlar om. Petrus säger så här också i några versar innan. Lyssna på dem. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevarats fram till den dag då gudlösa människor ska dömas och gå under det. Alltså Petrus påminner dem helt enkelt. Historien löper på. Men låt oss inte luras att det alltid har varit som det är. Och så påminner han dem om deras egen historia. Alltså läsarna, Guds folk, Israel. Kommer ni inte ihåg? Ni kan ju texterna. Ni vet att floden kom på Noas tid. Att Gud liksom rebootade världen, startade om den, som man ibland måste göra med en dator när den hakar upp sig. Och så vill han liksom få dem att se allvaret. Inte bli skrämda, men se allvaret. Historien löper på, ja, men Gud har kontrollen. Och de här som medvetet bortser från uppenbara sanningar. Det där kan ju du och jag hamna i också ibland. Man vet uppenbart vissa fakta och saker, men man bortser från dem medvetet därför att det berör mig lite för mycket. Och så glömmer jag med tiden. Jag glömmer därför att jag bortsåg från det. Och kanske gjorde det till och med medvetet. Ibland använder vi ordet sekularisering. Det gör vi i både media och press, men också här i kyrkan när vi pratar om vad det betyder att världen har blivit förvärldsligad och även vi som kyrka har blivit det. Vad betyder det? Ska vi hålla oss borta från världen och människor? Nej, inte så. Men att bli förvärldsligad, säger en del, handlar om glömska. Då är vi tillbaka vid det. När jag som människa, när vi som människor glömmer var vi kommer ifrån. När vi glömmer vem som har skapat. När vi glömmer vem som vill oss väl. När vi glömmer vem som leder historien. Då har vi blivit förvärldsligade. Då har vi blivit sekulariserade. Och jag tänker att den faran finns för var och en av oss, inklusive mig själv. Människan tenderar att glömma anledningen till varför vi finns här. Och vi tenderar till att glömma det som ger oss anledning att leva våra liv. Det är sekularisering. När vi glömmer det som egentligen är uppenbart. Att Gud håller den här världen i sin hand är inte alltid helt uppenbart om vi tittar på hur det ser ut i världen. Men om vi är riktigt ärliga, vem ger oss livet? Vem är det som uppehåller livet? Vem är det som ser till att du och jag, eller vi, mänskligheten kanske vi ska säga, inte har utplånat oss själva redan? Ja, jag tror att det är för att det finns en Gud som ser och bryr sig. En Gud som upprätthåller, håller ordning. Och Petrus säger också då på den här punkten att han dröjer, det är för vår skull. Och vad betyder det? Jo, det är tid för omvändelse. Herren dröjer alltså av en anledning. Det är för att du och jag ska ha tid att vända oss mot Gud och säga, Gud, här är jag. Jag vet att du finns där någonstans. Men jag vill vända mig i riktning mot dig. Jag vill gå med dig. Petrus är ju ganska tydlig här. Han korrigerar de här som har påstått att Jesus dröjer ju bara, han har glömt bort det här, han har inte kommit. Det kommer att fortsätta precis som det har gjort genom hela historien. Då säger han, de har fel på två punkter. De har glömt floden, som vi nyss nämnde, alltså att Gud en gång startade om. Och de har glömt och inte kommit ihåg och sett Guds tålamod och kärlek och nåd mot oss människor. Han dröjer för vår skull. För min skull, för din skull. Bibeln säger också att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli frälsta, komma till tro. Alltså, att Gud inte sänder Jesus tillbaka än handlar om hans kärlek till den här världen. Till dig och mig. För jag kan ställa mig frågan, och jag tycker att Jesus skulle kunna ha kommit tillbaka många gånger i historien. Vi behöver inte backa långt tillbaka i vårt århundrade. Så tänker man, Jesus, varför kom du inte tillbaka och upprättade ditt fredsrike? Varför tog inte du i tu med den här världen redan tidigare? Ja, så kan vi ju tänka, eller hur? Jag gör det i alla fall. Men någonstans är det Guds nåd att han väntar. Det finns tid för oss, för dig, för mig, att liksom välja, Herre, jag vill gå tillsammans med dig, jag vill följa dig. Och så kommer det här, Herrens dag kommer plötsligt. Du sa som en tjuv. Och jag vet inte om jag såg den där filmen på 80-talet, men jag tror många av er andra gjorde det. Jag har ju hört så mycket om den så det känns som jag har sett den, men jag är lite osäker faktiskt om jag har gjort det. Som en tjuv om natten hette den. Och den var verkligen, den var gjord på ett dramatiskt sätt som skapade mer ångest än glädje. Och det är ju det man kan känna här, den här plötsligheten. Varför används den här bilden? En tjuv är ju knappast något positivt. Men poängen med texten är ju inte att säga Gud är som en tjuv och han ska komma liksom och rycka oss på något sätt. Nej, utan poängen är plötsligheten. Poängen är att vi kan inte planera och veta exakt den dag han kommer tillbaka. Då vore det enkelt för oss, eller hur? Då vore det enkelt. Vi slår upp det på stora rubriker, det står på alla datorer när vi startar dem. Kom ihåg, det och det datumet så kommer han. Det och det datumet är han här. Du är väl redo? Det vore väldigt enkelt. Men så är det ju inte. Vi vet inte dagen och stunden. Det säger Bibeln tydligt. Det enda som vet är Gud Fader själv. När Jesus kommer tillbaka så handlar det mer om, är jag den som också lever med honom, i honom? Är jag där? Jag tror att det som skrämmer mig många gånger när jag tänker på den här bilden, när jag hör det här som en tjuv om natten, så skälver det någonstans i mig. Och då är det känslan av att jag inte har kontroll. Alltså, det är inte jag som styr. Jag vill gärna ha kontroll över min almanacka. Vill du det? Ja, inte över min alltså, för då blir jag ledsen. Men över din almanacka, vill du ha kontroll? Vi vill veta. Inte bara komma med massa hopp och tro, det är väl bra i och för sig. Men när det gäller såna här viktiga saker och händelser, då vill vi veta. Och jag tror att inom mig, så det som gör att jag känner lite otäckt när jag läser en sån här text som idag på domsöndagen, då skakar det till i mig. Det är för att jag har inte kontroll. Och jag vill ha kontroll. Och så är det som att både Petrus säger i de här orden och Jesus säger det och Bibeln säger det i övrigt. Gud har kontroll. Jag ska se till att vara människa och inte Gud. Jag ska se till att leva här och nu med fötterna på jorden och hjärnan del av hjärtat i himlen. Eller kanske till och med hela. Om ni förstår bilden. Att förstå vem som är Gud. Att förstå vem som har kontrollen, det är inte jag. Ibland är jag ledsen för det, att det inte är jag, men mestadels är jag faktiskt glad för det. Den här plötsligheten kan kännas skrämmande, men poängen är ju, Gud vet och har kontrollen. Låt oss lita på honom då. Låt oss lita på honom. Sen står det ju någonting i den här texten också om alltings upplösning. Och nu börjar vi verkligen brännas här och brännas i dubbel bemärkelse. Det står ju om hur allt ska brinna, himlarna försvinna med dån, himlakropparna ska smälta i hetta. Och det där ordet himlakroppar kan faktiskt betyda elementen eller grundämnena. Alltså här är en kosmisk omvälvning det talas om. Jag vet att vi inte gillar att höra det här, inte jag heller. Det är för att det är jobbigt. Jag har fortfarande inte kontroll när jag hör det. Verkligen inte kontroll när vi läser de orden. Och någonstans finns det såklart ett allvar i de här texterna som säger: våga lita på att Gud vet. Överlämna dig till honom. Säg till Gud: Gud, jag behöver dig om det här ska sluta väl. Och så står det om upplösning. Det används ju i texten. Ordet att allt ska upplösas. En märklig beskrivning. Det är som om Bibeln uttrycker det: innan något nytt kan skapas måste det gamla dö. Hur är det på en begravning? Vi hade parentation här nyss, vi hade begravning i förrgår här i kyrkan. En begravning skulle man ju kunna tycka är bara sorglig, men det är inte bara sorgligt. En begravning är full av hopp. En begravning är full av liv, mitt i död. Därför att den proklamerar och säger: det finns en som har gått in i döden, låtit sig upplösas formligen, låtit sig brytas ner och sönder för att du och jag, vi, den här världen ska ha en chans att helas igen och skapas på nytt. Är ni med på det? På bilden? Om inte vi ser det här i förhållande till Kristus blir det problematiskt. Då kan vi sätta oss ner och så gör vi science fiction-filmer i all oändlighet. Jag älskar science fiction-filmer. Jag är lite i valet och kvalet om jag skulle berätta en scen för er. Men jag väntar med den. Vi får se om det funkar. Vad är det som är poängen med många av science fiction-filmerna? Jo, att det ofta kommer ett hot mot den här världen som hotar att upplösa och förstöra den här världen. Men nu någon kliver in och har en räddningsplan som sätts i verket. Och så räddas mänskligheten. Vad är det Kristus har gjort? Vad är det Jesus gör? Han kliver rakt in i det som håller på att upplösas fullständigt och ta koll på allt liv. Kliver han rakt in i den verkligheten och säger: I am the life, the truth and the way. Jag är vägen, sanning och livet. Det är, om ni följer mig så kommer det att gå vägen. Det handlar inte om att det är en flykt från verkligheten, att jag flyr genom att hänga fast vid Jesus i hans rock. Utan att hålla sig till Jesus, det är att få hoppet in i sitt eget liv. Och veta både vart jag själv är på väg och vart den här världen är på väg. Och att historien, ja, visserligen ska ta slut som det ser ut nu. Men Gud kommer att återskapa någonting nytt och någonting vackert. Har han gjort det en gång så kan han göra det igen. Och Bibelns ord är tydligt. Lyssna till vad Jesaja säger, profeten i Gamla testamentet. Så jag skapar nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Alltså en profetia om att Gud ska skapa nya himlar och en ny jord. Vad säger Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln? Jo, den säger så här: jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Alltså en ny himmel och en ny jord. Och så råkar det stå där nedskrivet: och havet fanns inte mer. Varför inte det? Jag tycker havet är ganska härligt. Men det är inte havet som sådant. Havet i Guds ord står ofta för kaosmakterna. Alltså det Bibeln säger är: kaoset kommer att få ett slut. Det som håller på att riva isär den här världen, det som håller på att få den här världen att upplösas totalt i atomer, det kommer en dag till sitt slut. Och det är när Gud kommer ner i den här världen och säger, nu räcker det, kära människor. Jag har dött och jag har uppstått för er och nu är det dags att skapa någonting nytt. Och så kommer han att skapa en ny himmel och en ny jord. Och det vi egentligen kallar för evigheten, jag har tänkt på det ibland i alla fall. Vi säger att vi ska till himmelen. Vart är det någonstans? Är det ovanför molnen bara, eller är det Jupiter, eller bortom det till och med, eller vart är det? Vi ska fara bortom molnen, vi ska fara bortom Mars, sjunger vi en gammal sång. Men jag tänker ju att himlen och evigheten måste ju handla om den nya skapelsen. Det måste ju handla om den nya himlen och nya jorden. Det kan ju inte handla om något själlöst tillstånd där vi svävar omkring allihopa och inte känner igen varandra, för vi är skuggbilder av det vi var. Tvärtom, mina vänner. Tvärtom, säger Bibelns ord. Vi ska nyskapas. Vad är det vi säger på en begravning? Jo, vi tror på uppståndelsen. Vart någonstans står vårt hopp? Inte till att själen bara är odödlig på något sätt, utan att du och jag ska få uppstå till att leva i evighet. Vi borde jubla allihopa nu, stå upp och göra vågen. För det är ett fantastiskt budskap. För om det är sant, mina vänner, om det är en lögn, då kan vi avsluta nu och så går vi hem. Och så dricker vi kaffe hos varandra och tröstar varandra med att den här världen har inget mer att erbjuda än det här livet. Men det är inte så. Det finns så mycket mer. Om det är sant att Gud kommer att ta hand om alltihopa i slutändan och skapa någonting nytt, då vill jag vara med. Och då finns det all anledning att leva fullt ut här och nu. För varandra, för andra, med Guds kärlek i all vår trasighet, i all vår ofullkomlighet. Och så räkna med att Gud, han är med. Han har gett mig hopp och det här vill jag leva ut. Och så stod det till sist, eller Petrus ställer frågan i texten, så hur ska vi då leva? Om det här är sant. Om Gud ska avsluta historien en dag, om han ska låta allting upplösas för att återskapas. Vad ska vi då göra? Jag läser i Svenska kärnbibeln. Ni får det här uppe också. Det står det så här. När nu allt håller på att brytas sönder eller går mot sin upplösning, hur ska vi då leva? Vi ska vara heliga och frukta Gud, umgås med honom, vara i hans närhet, leva ett liv som behagar Gud medan vi väntar och påskyndar Guds dag. Och så står det inom klammer där, församlingens uppdrag att predika evangeliet för alla folk. Alltså Petrus säger, det är två saker vi ska göra. Du och jag som tror och sätter vår tilltro till Jesus Kristus. Två saker. Lev nära Gud. Lev tillsammans med honom, räkna med honom. Det betyder inte att du alltid sitter med knäppta händer och tänt ljus framför dig. Lev med Gud mitt i din vardag. Lev nära honom. Räkna med att Gud vill vara med dig där du är. Räkna med att Gud är närvarande mitt i din verklighet. Att han när du ber en bön är där och lyssnar och är beredd att svara på din bön. Räkna med det, min vän. Ja, men ska jag inte vara bättre än så här? Behöver jag inte? Sluta tänka. Vänd dig mot honom och säg, Herre, här är jag. Jag vill gå med dig. Använd mig om du kan. Och det kan han. Han går med dig och mig. Det andra Petrus säger att vi ska göra, och det är ju lite märkligt, att vi ska påskynda, eller att vi kan påskynda hans ankomst. Nu börjar det bli väldigt mycket science fiction, känns det som. Vad betyder det? Alltså Bibeln är ganska tydlig på, Jesus säger själv i Markus 13 att innan liksom allt det här händer, innan domedagen, innan Gud ska skapa allt på nytt igen, så måste evangeliet förkunnas för alla folk. Det stämmer väldigt bra med Johannes beskrivning i Uppenbarelseboken, i sista boken i Bibeln. Där han ser den stora vita skaran inför Guds tron en gång i evigheten. Och där han liksom försöker beskriva det, hur han ser folk från, alltså det från alla folk, stammar, språk och länder. Jag tycker det är intressant att det inte bara står länder. För det vet ju vi idag att i många länder finns det många språk, många kulturer. Och Bibeln uttrycker sig helt klart att, men om Gud har skapat hela mänskligheten, då vill han ha med människor från alla språk, stammar och kulturer och folk. Den dag han ska återskapa allting, den dag vi får komma till hans evighet och vara med där. Det kanske inte handlar om varje individ. Det där är en lite svår teologisk fråga och vi behöver inte lösa den nu. Men det är som om evangeliet behöver nå ut överallt i den här världen. Så vad menar Petrus då när han säger att vi kan påskynda? Jo, om vi berättar. Om jag lever så att jag får frågor kanske. Och jag berättar och vi berättar och Kristi kropp, församlingen, går ut med evangeliet. Så kan vi vara med och påskynda den dag när han kommer tillbaka. Så att fler får höra. Fler språk, stammar och folk. Men det är klart att då måste du och jag se det som en hoppfull beskrivning att han ska komma tillbaka. Inte som ett hot. För annars vill vi ju inte påskynda det, eller hur? Vem vill påskynda en katastrof om det är så vi ser det? Nej, vi ser det som att det här är hoppet för världen. Det här är det Jesus har lovat att göra. Han har återlöst oss. Han har frälst oss. Och det jag och du kan, det är att varken passivt sitta och tänka jag behöver inte göra någonting. Eller vara så rädda så att vi springer runt som yra höns och tänker, tänk om han kommer nu. Tänk om jag inte duger och inte får följa med. Det vi ska, det är att leva aktivt, närvarande. Tänka, Herre, här är jag, använd mig. I all min anspråkslöshet, låt mig få vara till tjänst för dig. Och låt mig få vara med och komma ihåg, inte glömma vem som är historiens Gud. Jesus, tack för att du har varit med oss hittills i den här gudstjänsten. Herre, hjälp oss att ett sånt här budskap som kan skapa lite frågor och få oss alla att själva lite grann. Herre, jag ber att det ska få landa någonting gott i oss, Jesus. Jag ber att det här ska snarare få oss att vända oss mot dig och säga, Jesus, din kärlek, din hopp och din tro, den vill jag ha i mitt liv. Jesus, var med oss. Hjälp oss att leva för dig, för våra medmänniskor, för varandra. Hjälp oss att inte glömma vilka vi är, inte glömma vem du är och att du kallar oss att följa dig. Tack Jesus att du går med oss. Amen.